Vänta nu, vi ska tala om massor med böcker nu.
Ja, nej, men bara tre.
Bara tre.
Jag har inte så mycket att säga om den här.
Okej. Okay. Nå, jo, nu har vi ju, alltså det här kommer att bli bra diskussion. Och det behöver inte bli så att vi liksom kopplar ihop dem alla. Men ibland kan det vara kiva också att hitta såna beröringspunkter.
Det här skulle ha varit bara lite orättvist på något sätt att ta i skuggan av den där stora.
Absolut. Men den här som du nämnde, det är Ulla Donners seriebok Splenish. Och vet du vad? Jag måste bara säga en sak. Har du lagt märke till att Ulla Donner, jag hockade det här igår. Ulla Donner hör till det här grafikerkollektivet GRMMXI som har designat omslaget till den boken vi läste förra veckan, Rakkausninku. Med Johannes
Nej,
Ekholm.
Är det sant?
Kulla, kulla, kulla. Hon hör till den klicken helt tydligt.
De är ganska sådär jämnåriga. Johannes Ekholm.
Nä.
Och Ulla Donner är 88 och Ekholm är 84.
Är det så? Jag hade en känsla av att Ulla var mycket yngre. Men okej, Johannes Ekholm är 84.
Ja, det är också precis.
Jag trodde han var typ 80.
Ja, men jag har precis samma känsla av att Johannes Ekholm känns nästan som 40 och Ulla Donner känns som lite yngre i den här Splenish som vi ska tala om idag. Mm. Hej, välkomna till Hietanen och Kela.
Ja, hjärtligt välkomna.
Vi har alltså några böcker vi ska prata om idag. Jag har en mycket spännande deckare, du har Maija Vilkkumaa, Nainen katolla. Mm-hmm. Och så har vi läst Ulla Donners serie Splenish som har varit lite sån här snackis den här våren. Hon har varit ganska mycket framme med den här. Och det är hemskt trevligt att den här kommit ut. Jag funderar ganska mycket, varför har den här nu fått så mycket publicitet? Men vi har inte haft här på sistone så där jättemycket kvinnliga, förlåt att jag säger kvinnliga, men vi har inte haft så jättemycket kvinnliga tecknare på sistone. Vi har ju haft Tove Jansson i och för sig, men vi har inte det här som det finns i Sverige, ganska så här stark tradition, Liv Strömqvist, Lena Ackebo och Nina Hemmingsson. Det här finns inte, men det kommer nu.
Mm, det kommer nu äntligen och det här är en ganska bra start tycker jag på det. Och Splenish, bara namnet är ju jätteroligt tycker jag. Jag hade aldrig hört om det tidigare. Splen betyder då tydligen liksom ja, svårmod eller det att man är olustig, man är melankolisk. Det, allt det där som är skit liksom. Det är det som ovilja, olust.
Ja, och sen
scheisse.
Och sen att man sätter ett sånt ish till det, det blir jätteroligt. Visste ni förresten att i grekiska lekekonsten så det där tänkte man att splen är ju också mjälte.
Just det, så var det.
Och då tänkte man att det fanns svart galla i mjälten. Och hade man för mycket av det så blev man en melankoliker. Och sen också inom vissa såna här ayurvediska läror och sånt så finns det då ett chakra som är där vid mjälten. Mjälten finns ovanför vänstra njuren. Och den bryter ner röda och vita gamla blodkroppar. No, hur som helst. Så där finns ett chakra då, enligt de här ayurvediska filosofierna. Och sen om den är i obalans så då blir man deprimerad.
Mm. Så alltså ayurveda går fortfarande på den här 1400-tals...
De är lite sådär, eller så bara råkas det säga att de har samma.
Ja, för att det har ju nog liksom påvisat sen att den där mjälten inte har så mycket med den mentala, vad ska vi säga, hälsan eller ens läggning att göra på det sättet.
Nej, och där finns ingen sån här svart vätska där inne i mjälten.
Nej. Men det är bra. Det, jag tycker det är roligt att hon anspelar på den där mjälten, splen och just det där med ish. Men, vad ska jag säga om den här? Jag måste säga att den kom kanske lite för nära den Eva som jag var och kände för 15-20 år sedan. Och jag blev lite sådär, jag blev glad. Och så blev jag också lite avundsjuk. Och nu måste jag säga att nu talar du den här Eva för 20 år sedan. Hon blev liksom, det är inte jag nu, utan det är hon. Och hon blev avundsjuk och lite sådär, att jag skulle ha vilja göra den där serieberättelsen.
Tecknar du också? Jo, det gör du.
Ja. Men jag tecknar ju inte längre och inte var jag ju någonsin så här begåvad. Alltså Ulla Donner, jag älskar de här bilderna och jag älskar den här humorn. Och ja, Men jag vet inte, den kom liksom, den kom lite för nära tror jag någonting av mitt förflutna jag, kanske. Som gjorde att jag hade, att jag sen inte riktigt orka. Eller är det sen formen? Jag vet inte, jag läser inte serie, liksom, verk på det sättet. Jättesällan gör jag det och jag förstår inte riktigt att ta mig till dem heller. Och till exempel just Nina Hemmingsson, henne har jag liksom konsumerat, men hon har ju såna här enrutor. De där enrutorna tar jag. Jag är lite sån där snabbmatsserie, vet du, mumsare. Att sen blir man sen så att hur ska man ta den här storyn, Splenish, nu? Är det en dagbok? Vad säger den? Jag vet inte. Det är fel på mig.
Nej.
It's not you, it's me, säger jag bara.
Men hör, är det så här? Det här är ju egentligen en jätte så här tung berättelse. Den handlar om en ung kvinna som är deprimerad. Hon är verkligt deprimerad. Och allt det som tidigare har känts meningsfullt för henne, roligt och spännande, tröttar nu för tiden ut henne. Hon orkar inte mera gå på de här festerna och vernissagerna och höra de här samma meningarna av folk som berättar om sig själva och sina mikrobryggerier och hur speciella de är. Och hon är helt uttröttad på precis allt. Och sen så känns det att allt har en färg. Nu kan hon inte mera vara ung och begåvad. Det har foren det där livet. Och där känner jag också igen mig att jag minns när jag var 20-25 så då är det redan misslyckats. Att det blev aldrig något med att jag blev inte något underbarn och jag har inte, nu har jag inte skrivit en stor roman och nu är jag så här gammal. Att jag har aldrig varit så gammal och misslyckad som just i den här 20-25-årsåldern.
Det är en svår ålder. It's crucial, måste man säga. Och jag gillar det här som, jag tror det är någonting, alltså det är det som kanske tar bort någonting av fabulösheten i den här, är väl det att den är så pass trendig. Är det det? Jag vet inte vad det är. Eller är det bara det att jag är avundsjuk? Men just det här att när hon tar också upp till exempel ett sånt som alla nu tycker jag talar om. Är det det att när alla talar så då får man inte säga det eller man får, men då ska man göra det på ett speciellt sätt. No, det, antagligen det är just det som hon gör. Hon understryker just det, men hon talar just om det här med de här special, vänta nu, vad heter det? Den här unique snowflake, liksom den här pressen, att man ska vara, att vi alla snöflingor, men sen ska man vara en unik, att vi är alla unika, och på vilket sätt är du unik? Och det där med de där snöflingorna, så det talas nu så mycket om annars. Hon har ju nappat tag i olika jättetids, alltså sådana begrepp som ligger i tiden. Men är det här liksom gammalt imorgon?
No, det här, ja, den liksom fångar nog den här tidsandan jättestarkt, men precis på samma sätt som i den här Johannes Ekholm-boken som vi pratade om förra veckan, så fångar den en tidsanda i en liten klick i en viss krets. Alltså ganska många går inte på vernissage ändå, eller hur ska jag säga, det här är också en sån här ganska hipp elitungdomsgrupp som pratar här.
Ja.
Och det är jättetidstypiskt och de har alla de här markörerna som syns överallt just nu, förutom ayahuasca, det är inte med. Eller finns det också med här?
Du, alltså va?
Ayahuasca. Alla ska fara dricka ayahuasca till Peru.
Nä.
Och det där. Och
så, herregud. Och här så, är jag helt borta.
Bra! Kanske inte alla pratar om
Nä.
Det.
Nej, jag tyckte alla pratar om Unique Snowflake, men du har ayahuasca.
Så du, jag har inte hört det där Unique, förstås har jag hört det, men jag har inte hört någon prata om det med mig.
Okej, jag tycker, jag har liksom stött på det i sociala medier massor och det där, ja, de här snöflingorna liksom. Men jag vet inte, vad jag vill säga nu är att det lät kanske som att jag hade stora svårigheter med det här verket. Tvärtom. Jag tycker jättemycket om det här. Jag älskar de här bilderna. Jag gillar självironin. Jag gillar väldigt mycket bara hur den är liksom estetiskt uppbyggd. Men vad jag kanske vill säga är det att de här, usch, jag vet inte, vad är det nu? Säger jag något hemskt nu? Men alltså, att jag har läst den där storyn förut.
När du läste den förra veckan.
Ja, det är sant.
Jag skulle inte läsa den här, utan när jag fick den här så samma dag så tänkte jag att jag läser hellre oftast helt vanliga romaner och läser inte så det är jätteofta serieteckningar. Så jag hade sådär lite motstånd mot att ta upp den här och börja. Men, vet du vad som hände sen?
No.
Jag kunde inte sluta förrän jag läst hela det. Jag kunde läsa en sida till.
Är det
en
sant?
Ja, det var sånt sug för mig. Och jag skrattade jättemycket. Det är hög igenkänningsfaktor. Det var liksom så på pricken, så superrolig. Men samtidigt så var det här att jag kände att jag var inte mera målgrupp. Att det här var för ungt.
Ah, ja. Nå, hur kändes det?
Bra.
Ja.
Samma här. Jag kände också... Ja, men alltså, jag börjar ju med att säga att den kom för nära mitt förflutna jag. Så det är väl det som spelar in här på min någon slags sån här... Och ändå verkar det alltid vara något i vägen mellan mig och mitt nya fabulösa jag. Jo, den är äkta, den är autentisk och hon är på riktigt... Hon är i nöd, liksom, den här tjejen. Och så... Har hon inte rätt att vara i nöd för att hon är så privilegierad och liksom har allt som många vill ha. Och så ändå så funkar det inte. Det är liksom, jag tror att jag är trött på det här narrativet. Antagligen för att jag själv har gått liksom så in på djupet. Det enda som jag verkligen tog till mig var de här humoristiska liksom, karar som... gråter över. En sitter och gråter och säger att jag är så trött på alla mina insomningsappar. Och liksom, det bara trycker under det här, de här apparna och allt det här om man ska bli sin liksom, den bästa versionen av sig själv. Och en annan kar gråter. Ingen kommenterar min artesanöl när han är på fest. Och liksom att nu är det ju... Ja, Ulla, du har nog gjort ett underbart seriealbum. Jag skrattar också. Tänk att jag skrattar också just åt den där sömnapparna. Jag vet inte varför just den bilden var helt hysteriskt rolig. Så fin. Jag tänker så här att när du sa det här med att det finns alltid någonting mellan mig och det där fabulösa jaget. Jag funderar på att varför det här nu inte heller är aktuellt för mig mera är väl det att jag slutar jaga det där fabulösa jaget. För att jag har nu märkt att det finns inte.
Mm.
Att jag kan inte vara mitt bästa jag. Okej, kanske en sekund var tredje år så glimmar det till. Mm. Men det finns inte något bästa jag. Vet ni, oftast är det nu bara, vad heter det, bara Perus Anne och så måste vi leva med det. Och jag tror att den här jakten, i och för sig, ett yngre jag skulle kanske tycka att det är sorgligt att man slutar sträva. Men det här jaget tycker bara att vad härligt att jag orkar inte kämpa emot mer eller kämpa efter något som inte finns.
Mm.
Och de här tankarna tänkte jag på ganska mycket när jag läste den här serien och blev så där utmattad över allt kämpande som kämpas i den här
men
boken.
Det är väl det att jag också åter liksom kopplades till det där hemska kämpande. Det var också tycker jag jätte... jag skrattar när här på en sida också när de är på ett vernissage och där ställs ut en sån här enorm penis. Liksom ett fallos som bara... den heter Masculinity Revisited V111, det vill säga 8 då, antar jag, med romerska siffror. Och så säger du någon att den här rör mig djupt. Och säger den andra, den rör mig djupare. Nähä, mig! Nej, men då säger den andra, nej men jag har ju HSP, så jag upplever nog det här intensivare än du. Och det där tycker jag liksom... Det där är också det där som hör till den där då när man letar efter ett lugn inom sig själv. Så det handlar just om det där att man blir för medveten om vad man känner och vad man borde känna. Och till sist känner man det som man tror att man känner. Och så vill man någonting, och så vill man någonting för att man vill att man ska vilja det här. För att, och inte bara för att alla vill det. För sen ska man vara den där helvete snowflaken där också. Som inte alla nu då vill. Alla ska ju inte vilja det här. Och därför den här penisen så snygg och jag ska köpa den liksom. Oj vad den berör mig och rör mig. Det är, alltså, jo visst är det träffande.
Penisen blir ju såld 30 minuter senare.
Ja.
Jag tror att den här kan vara jätteviktig och jättebra. för kanske 20-plussare speciellt, alltså nu kan man ju dra alla över samma kam. Det beror ju så på hur den fas man är i livet. Men just det där när man försöker bli till.
Mm. Ja, för vi förvandlas ju hela tiden. Det gör vi ju fortsättningsvis, Anne, hoppas, även om vi har hoppas. Blivit så här jättekloka och visa och lugna i oss själva och tycker att vi inte behöver vara vårt perfektaste jag. Men de facto så, det blir bara lite långsammare kanske de där processerna sen när man blir äldre. Men nu talar vi igen som om vi skulle förstå oss på och att vi liksom, vi vet lite bättre än någon som är 22. Och samtidigt är det förkastligt att säga så. Och jag tycker det är hemskt att man undervärderar också ungdomen. Alltså inte bara så att, den där dagens ungdom, det är inte det jag menar. Utan bara det att man påstår att det att när man är i det utvecklingsskede så är man mukamas liksom mindre värd. Liksom, eller att det utvecklingsskede är mindre fruktbart. Eller på något sätt, jag vet inte, mindre värd. Fruktbart är det ju nog om man kommer vidare. Men att det på något sätt liksom... Det är inte så att oj, hon måste nu ännu lära sig. Oj, du förstår nog sen när du har fått barn eller what not som man nu liksom har fått höra.
Oj, usch, vad bra att du säger det där. Hur ska vi prata om den här, nu rennat du upp det där, säger oss lite, men hur kan vi prata om den här utan att vara sådär att ja, vi har nu varit där. Ja, man måste nu gå igenom det bara.
Ja.
Så hur pratar vi om det?
Det är väl liksom den här allmänmänskliga... Oavsett tiden vi lever i så finns ju här också förstås hela tiden. Ångest är min arvedel. Det är liksom, vi bär ju på ångest per definition för att vi är människor. Men det som... Nu talar min mjälte. Men inte vet jag, alltså, det är ju inte suck och stön överhuvudtaget. Varför, var det jag som la den här prägen nu på den här diskussionen? Det var min mjälte.
Nej, eller var det din mjälte? Jag är ju väldigt lätt påverkad. Det kan hända att det var din mjälte, hör du, som pratar här nu. Jag älskar ju den här.
Men berätta varför du älskar den. För jag gjorde det också, men inte så att jag liksom håller på att spricka.
Nej, jag sprack nog jag. Alltså, för att, bara att det är så snyggt. Alltså det är så snyggt och sen är det inte bara snyggt utan det är också lite fult ibland. Men i och för sig det är fult på ett snyggt sätt.
Där har vi den unika snöflingan.
Ja.
Det ska vara fult på rätt sätt.
Och sen så kände jag ju igen mig nog fortfarande i de här depressiva tankarna. Till exempel skrattar jag mycket högt åt de här kontaktförsöken som den här flickan håller på med. Och sen så får hon skjuter då upp den där träffen och skjuter upp den. Och sen en gång så skjuter hennes kompis upp träffen. Och det här kändes så bra igen mig. Hennes kompis skriver, hej sötis, men nu har jag så bråttom. Så jag måste ställa in vår get-together. Ursäkta. Så jag måste ställa in vår get-together nästa vecka istället. Och då tänker hon själv bara, tack gud att jag slipper. Alltså tack gud, hon är så lycklig. Okej, det är en jättegod vän men hon bara inte orkar. Och så sitter hon där och är lycklig för sig själv en liten stund. Men så skriver hon tillbaks. Nå, vad synd. Men jag fattar absolut. Vi hörs nästa vecka. Ta hand om dig. Puss. Mm. Och den där skickar jag alltid fast jag jublar inombords.
Nå ja.
Och det är ju så fult. Men det är bara för att...
Nej, inte det är ju fult, Anne, överhuvudtaget.
Ja, men det är bara för att man behöver chilla. Man måste få vara för sig själv.
Ja, och det att du skriver, det är ju... Vi måste ju ha koder också som är artighetskoder, ska vi säga. Jag menar, tänk om du skulle skriva att, gud vad skönt, jag skulle aldrig ha orkat. Eller jo, det kan man ju också skriva, men...
Till riktigt, riktigt goda vänner så skriver något, men helt skönt, vet du, att ja, det blir skönt att vara hemma. Vet du, sådana som man känner så bra att de inte blir sårade.
Mm. Jo. Men det som... Hon lider ju också av det där bluffsyndromet. Liksom, att nu kommer alla att få fast mig för att jag inte liksom var det som jag gick ut för att vara. Eller det som folk tror att jag är. Och så blir maten där liksom... Jag tror inte att... Den här personen har ätstörningar på det sättet i dess liksom riktiga eller den bemärkelsen som man vanligtvis talar om. Men hon har just det där att fylla det där tomrummet och att kanske belönas just liksom med att få den där spagettin och den där korven på natten sen när man är full och så där. Att det där är ju nog någonting som jag känner igen, att på något sätt behöva liksom indela saker och ting i före och efter belöningen. Att sen får jag sova, eller sen får jag ett glas vin, eller ja, vad brukar man ju tycka om att göra? Dra en tubik.
Jag skulle vilja komma bort från det där belöningssystemet. Jag har varit nu kanske en månad nästan strejtare, för att jag ville bara kolla med mig själv. Att jag hade börjat bli lite för snäll med mig själv. Att jag älskar skumpa, det är det bästa jag vet. Och så börjar jag lite fundera nu, att tänkt att jag har inte nu det här beroende just nu, peppa så här. Men så märkte jag att nu kan man dricka till sig ett beroende också. Det går nog ganska sådär smidigt på några år, att man, om man vänjer kroppen tillräckligt mycket så blir man nog sen alkis till slut. Så jag började kolla där, för att jag har alltid sådär att när jag har gjort någon jättestor intervju eller någon jättefin grej eller någonting, så det räcker inte som belöning för mig det att det är gjort och att det kanske blir okej. Utan sen att sen kommer jag hem och så får jag skumpa. Och nu har jag varit utan det där skumpaglaset. Och det som inträder är ju en form av tomhet. Men det är nog också ganska fruktbart. Alltså det är jätteäckligt. Jag älskar inte tomhetskänslor, men det är nog ganska skönt när man märker att jag behöver inte följa alla mina impulser. Och att jag klarar mig utan den här belöningen.
Men jag gick just och funderade, nu kommer jag att säga någonting sådär pretto. Eller inte kanske pretto, men någonting som är sådär att oj, det var nu präktigt, kanske snarare. Men jag har kommit fram till när jag funderar så att okej, hur ska jag då ersätta de där skumpaglaserna och det där att jag, bara det där tänke att okej, nu orkar jag ända tills dess, för sen får jag sova. Eller just nu, jag har nu ett så grovt och stort och starkt stömbehov. Men det som jag har kommit fram till är att då när en bok är riktigt bra och den har ett sug och du vill längta till den, och du inte bara vill längta utan du också längtar, den har faktiskt samma effekt som de här, vad ska vi säga, de här dåliga vanorna. Har den inte. Kan du tänka så här, yes, jag har gjort den här superintervjun, nu får jag gå hem till min Strindberg.
Ja, men jag vill ju ha strinko med lite skumpa.
No, det är det. Jag skulle just fråga, dricker du sen vin också medan du läser?
Absolut. Det gör jag ju gärna. Men det är nog så att till all tur så är det där läsande inte så förknippat med drickande. Som andra saker. Till all tur. Och inte ätande heller. Alltså jag kan nog äta och läsa samtidigt. Men jag behöver inte göra det. Jag längtar efter Ulla Donners nästa bok. Och den får handla om unika snöflingor. Och sen så längtar jag också efter att den här samma personen, att man skulle få träffa henne. Nej, men nu tänkte jag säga något sådär moderligt igen, vet du, efter några år. Men nej, ja, jag tar tillbaka det. Hon får vara precis hurdan hon är. Men hon är ju deprimerad och det är tråkigt. Det måste man nog bara säga.
Ja, det ska man ta på allvar. Att nu kan man ju förundra sig över att det är att hon, eller inte kanske förundra sig över, men man kan ifrågasätta det att är hon deprimerad för att hennes tvärkonstnärliga projekt och allt det här, jag är lovande och ung, inte liksom eller ställer så mycket krav på henne, eller får hon krav och stress och kan inte vara så kreativ som hon vill på grund av att hon är deprimerad. Det är ju en fråga.
Jag tror att det är en sån här cirkel som man vet inte riktigt var det ena börjar och det andra slutar.
Nej, och det kan man aldrig heller få svar på, men det är ändå viktigt att ställa den, liksom ens ifrågasätta att är det faktiskt så här, eller vad säger mjälten?
Man kan ju också vara en sangviniker och då har man för mycket blod i kroppen eller röd vätska, och det är bara, då är man positiv, energisk, glad och härlig. Sen kan man för mycket vara guds slem,
ja,
och då är man också lite trög som slem, och vad var nu det fjärde? Alltså det här har man ju förkastat för.
Var har du läst de här? För att jag har också läst det här i
gymnasiet på trean, tror jag.
Okej. Okay. Jo, för de här gick faktiskt Karin Johannisson, den här kulturhistorikern som gick, idéhistorikern som gick bort här.
Ja.
Helt för några månader sedan. Så hon skrev en jättebra bok som heter Melankolins rum. Och sen någonting om svårmod och sånt. Över tider. Alltså hon går igenom liksom människans psyke och vad som har ansetts vara accepterat liksom inom den mentala hälsans liksom områden. Och där då vissa beteenden som att man känner sig som glas eller att man är som en häst eller något annat har varit liksom helt okej på 1600-talet.
Va?
Jo, jo. Men du ska läsa den här boken.
Alltså så intressant. Att man kände sig som en häst var helt okej.
Ja, typ. Men förstås bara männen.
Just det, just ja. Det.
Alltså inte kvinnor hade nu inte någon rätt att bli ens diagnostiserade.
Nej.
Förutom senare då blev de historiker. Hysterikor.
Ja,
hysteriska historiker.
Ja, ja, när Freud hittade på det.
Ja. Nej, men läs den faktiskt. Melankolins rum heter den.
Följande bok som jag skulle vilja berätta om, Den hemliga kvinnan av Anna Ekberg. Det här är en deckare, det här är snabbmat, men det är jättegod snabbmat. Det här är riktigt fint tillredd hamburgare. Nu, vem är Anna Ekberg? Det är inte Anita Ekberg, utan det är Anna Ekberg. Och det här är en pseudonym, det är två danska karar som har tagit den här Anna Ekberg.
Oh.
Och det provocerar mig lite först att...
Nå, men de har väl någon orsak till att de har gjort sitt namn till ett kvinnligt namn?
Nej, jag fattar inte först. Jag tänkte att jag blev liksom oerhört provocerad av det. För att under alla dessa år så har kvinnor måste ta manliga namn för att helt enkelt bli lästa överhuvudtaget. Och det finns säkert massor med undersökningar som visar att hur man läser med manliga författares verk mer på allvar och man tar till sig dem på ett annat sätt och de rankas högre. Man har haft sådana här blindgrupper där de inte vet vem som har skrivit och sen när de, om man tror att det är en kvinna så säger man att det inte var så bra, att det var för bla 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 bla. Nåja, så jag tyckte att det var lite provocerande att måste de göra det då åt andra hållet liksom. Men det att de har en pseudonym förstår jag. De heter då Anders Rönnov Klarlund och Jakob Weinreich. De har skrivit tidigare också under pseudonym A.J. Kaczynski.
Mm-hmm.
Och det har varit så här en deckare. Och nu, den här är liksom mer så där psykologisk. Den här handlar hemskt mycket om känslor och psykologi. Men så börjar jag tänka att jäkla underligt att man tar en kvinna. Om man, är det vad man vill understryka? Att det här är liksom psykologiskt och att det här är... I don't know.
Alltså, men, vad menar du?
Nej, men
att, det, jag menar, det har ju i åratal har man ju tillskrivit kvinnorna liksom den här psykologiska kunskapen och att de kvinnor styrs mer av känslor och liksom förstår sig bättre på sociala sammanhang och sånt.
Nej, just det. Det känns fräckt. Och att varför skulle man vilja understryka ännu mer den bilden?
Mm.
Nå, kanske man vill det.
Men kan det vara bara det att de här deckardrottningarna som nu finns liksom i Norden, de är ju många kvinnliga deckarister, kan man säga, deckarförfattare, så då tänker de att ja, men de surfar på den vågen liksom, att ännu en kvinna från ett nordiskt land.
Hur är så opportunistiskt? Dessutom så tycker jag att till exempel Camilla Läckberg som har otroligt stor... Jo, jag tycker inte så att hon är så där särskilt bra. Alltså i Frankrike tror jag till och med att hon har blivit adlad eller något helt annat. Alltså nu drar jag kanske lite ur hatten, men alltså hon har...
Nej, det kan inte stämma. Man kan inte adla någon för deckard litteratur. Eller?
Nej, men hon har fått någon ordens någonting.
Okej.
Googla gärna hemma, jag står inte för det vad jag sa just. Men så att varför skulle man vilja förknippas då med Camilla Läckberg? För att det är ju inte så välskrivet. Men hon säljer väl, det gör hon.
Mm.
Det, annat kan man inte säga. Men sen så börjar jag tänka en parallell som kanske passar bättre nu ändå Lars Kepler. Okej, Lars Kepler är inte ett kvinnonamn. Men det här är på något sätt som en dansk svar till Lars Kepler.
Okej.
Och vet du vad, Eva? Att jag väntar alltid jättehårt på Lars Kepler. Och jag läser alltid Lars Kepler.
Är det så?
Ja. Och ja, för mig är det är som så jättefin hamburgare som bara gloffar och smoffar i mig. Och jag älskar den. Okej, jag tycker att de blir sämre och sämre och mer våldsfixerade. Och det har kanske blivit lite trött på. Men jag kommer alltid att läsa Lars Kepler, tror jag. Nej, så tänker jag inte säga, för då låter jag som en cementerad gammal...
Ja, du ska nog lite förnyas, Annie. Nej, jag skojar bara, men alltså jag har inte läst Kepler.
Det är nog jättespännande Alltså, ja. Så att, att man äter upp sina egna fingrar medan man läser dem.
Okej.
Okay. Så spännande.
Så har jag med Jo Nesbø.
Aj, och jag har inte läst en enda.
Oj, det, alltså, det är inte ens en hamburgare.
Vad är det?
Det här med mat, alltså han är ingen mat överhuvudtaget.
Han är ingen mat överhuvudtaget?
Nej.
Det är, liksom, är det god litteratur?
Ja.
Men det är deckare?
Ja.
Och han har ju skrivit vansinnigt mycket.
Ja.
Har du hur mycket har du läst?
Ja.
Oh. Nej, jag skojar.
Jag svarar bara ja på allt. Nej, jag har nog läst jättemånga av de här Harry Hole.
Nej, visst har jag läst.
Ja,
förlåt.
Nu har du nog. Ja, jag tänkte väl det.
No, visst har jag läst. Jo, jag tycker om Harry.
Ja.
Utan att spoila något. Den jag läste senast så var Harry och drack jättemycket sprit.
Ja, det gör han alltid.
Nej, men hur orkar han? Hur mår han lever?
Han mår bra nu. Jag läste just Polis från 2013. Där hade han väl lämnat spriten lite. Och nu så hade precis kommit ut hans senaste Harry Hole-deckare. Så den väntar jag på att läsa.
Om jag berättar kort om det här deckaren.
Jo, herregud, vi har inte ens kommit in på det vi egentligen ska prata om.
Nå, den här kräver kanske inte så där jättemånga ord, men det är en mycket spännande deckare. Den hemliga kvinnan, och den har kommit ut på danska i Hemlande, och nu finns den på svenska. Och den handlar om en kvinna som bor i Danmark på en liten ö tillsammans med sin man Joakim, och hon har ett litet café. Allt är bra. De har jättepassionerat och hemskt trevligt förhållande. Och den här mannen hon bor med är författare. Och det är ganska trevligt att jag tycker av någon anledning om nog oftast att läsa en författare. Nå, hur som helst, så en dag så kommer det en man dit och så säger han att Louise är hans fru. Och hon blir, alltså alla blir jättearga, att vad är det? Han ser ganska välvårdad ut och de förstår inte varför att han är...
Alltså vem är Louise?
Aj, förlåt. Ja. Louise är den här kvinnan då som har det här kafé,
ja,
tillsammans med Joakim. Och så kommer han och säger att du är min fru, att vi har liksom en familj tillsammans och att hon är arvtagare till ett stort företagsimperium och att hon inte ens heter Louise utan hon heter Helene. Och det här är allt helt sinnessjukt, att hur skulle det här kunna stämma, för att hon har ju ett helt annat liv. Men så gör de DNA-prov och så visar det sig att det är helt sant, att hon har på riktigt en annan familj och den här spännande stora företaget.
Mm.
Och då tvingas hon ju flytta tillbaka till sin gamla familj. Och grejen är den att hon har tappat sitt minne. Och det här blir det alltid
klassiker.
Det blir alltid lite sådär otrovärdigt. Förstås finns det amnesi och det kan hända och allt möjligt. Men jag blir alltid lite sådär... Kommer du ihåg när man läser de här artiklarna om någon som vaknar på en strand och så är den talade något annat språk eller något
sånt? Ja.
Så jag tänker alltid sådär att nej, det här stämmer inte.
Nej, men det är ju väldigt fascinerande, men det är väl väldigt ovanligt. Eller?
Nu lär det nu ska vara jätte ovanligt.
Det är att man liksom till 100% helt förlorar liksom. Och att man sen inte vet om att man har tappat minnet, det är väl lite konstigt.
Ja, och sen att man har en helt annan personlighet och plötsligt talar ett annat språk. Det är lite för spännande. Men man måste på något sätt köpa nu den här boken att det ganska snabbt blir lite overkligt.
Ja.
Och sen när man ingår det här kontraktet med den här texten att okej, hon har tappat minnet nu, det så här. Sen blir det otroligt spännande. Det finns så mycket sådana här infall i den här som gör att den här historien blir bara värre och värre och värre. Och den äggas, liksom, man äggar upp sig själv och de äggar upp varandra i boken. Och det kommer bara fram grövre och värre hemligheter. Och den är extremt spännande och man undrar hela tiden att hur ska de få ihop det här?
Ja.
Och de får nog ihop det. Och jag tror att de har haft jäkligt roligt när de har skrivit den här boken. Och tänkt att, ja men vi drar ännu ett varv i den här. Alltså, det är inte
men
så...
det är ju storytelling liksom. Det är ju mer än litteratur det där.
Jo.
Det är storytelling.
Det är helt enkelt en underhållande historia. Och det kommer inga ufon eller flygande drakar. Att dit går de inte. Men annars så det där, har de nog använt ganska fritt sin fantasi. Och det kommer... Jag vet inte om det är en fortsättning, men de har skrivit redan en annan bok i samma genre under det här Anna Ekberg. Så den har inte kanske kommit ännu, men att den är på väg. Så det här är helt för oss som tycker om sådana här superlättsmälta, lite sådär, ja man kan ju fly bort från sitt eget helt enkelt när man läser. För det fanns ingenting som korrelerar med mitt eget liv när jag läste den här. Jag kunde inte alls tänka sådär att aj. Så där hade jag ju det också när jag var 20.
Nej, precis. Så. Men det där kan just vara en sån en belöning efter att man har gjort verkligen jobba hårt och som att yes, nu får jag fly in i den här lite otrovärdiga men ack så underhållande berättelsen. Ja, och det var jag gillar kanske med den här, att den är så onyttig. Jag lärde mig ingenting nytt. Men det, alltså, man måste ju inte lära sig något nytt hela tiden.
Nej, och det, jag tror att det är riktigt skönt att bara få, att hjärnan behöver inte alls arbeta. Den sover lite. Så en inte stark rekommendation, men en rekommendation.
Jag märker att jag skrattar sådär lite överlägset här.
Men,
haha. Det är ju klart, alltså, ska vi ens gå in på den här diskussionen om deckare och finkultur, fullkultur. Den är uttjatad. Jag säger bara, man får hånskratta, men man får också skratta med stort hjärta och krama om de här deckarna och älska dem.
Ja, och sen, det är ganska talande också vad de här blurbarna säger på pärmen.
Vadå blurb?
Blurb. När man köper, vet du, ett citat och sätter det på pärmen, att det här är den nya bla 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 bla. Ja. Århundrets Strindberg eller något sånt här. Så ofta är de till och med köpta. Att man säger, en författare säger att en känd, att kan du, Stephen King, att du får så här mycket pengar om du säger någonting, bla bla bla.
Ja.
Okej.
Okay. Kallas de blurb?
Ja.
Okej, okay, tack. Jag lärde mig något nytt.
Ja! Nå, här finns en blurb. Och den är tagen nog från en riktig tidning. Men det är från Femina. Och det säger alltid att om det inte är från en kulturtidning eller från eller en dagstidning eller, så kan man alltid tänka att vad är det här för genre? Det är liksom, hur ska jag säga, ganska avslöjande. Och sen om det är från en bokblogg som inte är så där jätteetablerad, så då vet man att okej, att ingen har läst den, ingen har recenserat den här, och det är liksom inte på det sättet hög nivå.
Och vad säger den där blurben där?
Deckaren är i absolut toppklass. Den är välskriven, överraskande och bländande otäck.
Bländande otäck, det var snyggt sagt.
Ja.
Ja, alltså, ja. Det är inte fy skam, hör du, med bra deckare. Absolut inte.
Går du förresten på sådana här blurbar?
Ja, ibland nog. Åtminstone vill jag alltid läsa dem.
Jag går nog jättemycket på, och jag tänker sådär att, ah ja, Lina Dernham har sagt så här och så här, så tänker jag att det måste ju betyda någonting, eller sen att, nu kommer jag inte på något bra namn, men att, men man måste komma ihåg också att de kan ofta vara köpta.
Jo, och det har jag nog faktiskt flera gånger tänkt på, men ändå tänkt att, att det här är åtminstone någon slags underrubrik. Att okej, den försöker sälja mig storyn, det kan ju hända att den inte sen överensstämma med den där liksom berättelsen. Men åtminstone så är det något försök till att locka mig att läsa. Så jag är helt så här, okej, okay, men locka mig bara. Jag ska försöka lockas också.
Du har förresten med en bok som jag så har försökt få tag på överallt, men den är slutsåld. Och också på bibborna, jag har varit på några bibbor, så är den lånekö. För den här kom ut 2013 och skriven av en kvinna som vi alla känner, som alla har säkert hört, och henne, och hon heter Maja Vilkkumaa.
Ja, Maja Vilkkumaas debutroman har jag i min hand, och det är faktiskt, jag har lånat den på bibban, och jag var också länge i kö. Bara nu för att jag var intresserad av att läsa den, att vad skriver Maja Vilkkumaa? Det här handlar om många personer. Det är alltså en hel del människor vars vägar möts på sätt eller annat. Så det är en ganska så här klassiker, liksom, en klassisk sån här mosaikberättelse. Och man vet att okej, vem ska träffas av de här? De här människorna sammanförs på en skrivarkurs. Där de alla ska då, de är på sätt eller annat liksom vilsna. Mer eller mindre, men på något sätt söker de någonting. Och det är en kurs i kreativt skrivande. Och här bland finns Silja Seppälä, som är hemmamamma, och hon är också ex-artist i duon Glitter Girls, som då på 90-talet har haft några hittar.
Oh, nylonbeat.
Ja, typ. Och Silja skriver under den här kursen, så skriver hon om Gwendolyn, hennes alter ego, eller någon som hon kanske hade velat vara. Och Gwendolyn är med sin Lebov-pojkvän på olika ställen i världen, i metropoler som Berlin, London, Rom, New York. Och det här så skriver hon, fast hon egentligen har kommit till den där skrivarkursen för att skriva en essäbok om mödraskapet. För hon är ju hemmamamma och går igenom det. Hon är liksom huvudpersonen, nu skulle jag säga, den här Silja. Slash, eller snedstreck, Gwendolyn. Sen har vi Linda Perttu som är stand-up-komiker. Och också Gonzo-journalist. Hon är lite yngre. Silja är kanske så där vid... Hon närmar sig 40-strecket medan Linda är närmare 30-strecket. Och Linda försöker vara rolig och roligare än vad hon är. Och hon är ganska sådär... jag hittar inte ordet. Jag låter min röst... Det här är liksom Linda.
Och så är rökig moja.
Lite.
Så försöker vara rolig. Det låter lite bekant för min egen del, men ja.
Sen har vi då Harry som är Siljas man och han är framgångsrik på en spelfirma. Det ligger just i tiden med Angry Birds och annat. Och sen har vi Ville Salonen som är lärare på den här skrivarkursen och han är också moddalärare. Och han drar den här kursen och ja. Så har vi lite en yogalärare och en bögkompis. Piss och en tysk ex-älskare, Hans. Vi har också faktiskt i den här boken en person som först bara figurerar på nätet men sen då blir riktig. Han heter Dragonfly. Men jag tänker inte gå igenom alla de här både bi- och huvudpersonerna men de är ganska många. Och hela händelsen bakas in i en så här ettårsbulle. Det händelser under ett års tid. Och det handlar ganska mycket om kvinnor. Kvinnors liv och mammor. Det är en satir. Det är det definitivt. Och satir är jättesvårt. Det är jättesvårt att få det så bra att det verkligen ska beröra. Att det ska riktigt spela på de där tonerna som gör att man liksom okej, det där var snyggt, det där var. Men jag tycker att Maja kommer ganska nära många fenomen i ett urbant, och nu är det då kanske det som vi kan kalla X-generationen, där man liksom försöker hitta någon form av meningsfullt varande. Och det talas om allt möjligt. Man märker att Vilkuma är bildad, hon är beläst och hon har nog studerat akademiskt. Det märker man liksom på texten och det vet jag de facto också. Jag tror att hon har studerat litteratur så att man känner det nog i den här texten. Och hon lyfter upp, kanske i det här fallet nog alldeles för många, kanske lite brännande fenomen. Att det blir liksom allt från transgender och välfärdssamhälle och sen lite skatteparadiser får hon in där ganska mycket.
Och 2013, före Panama.
Kulla. Kvantfysik kommer in här på slutet plötsligt. Och parallella sådana verkligheter. Och sen förstås när det är Maja Vilkuma som skriver så hör man ju musik hela tiden i bakgrunden. Där finns liksom ett sådant soundtrack av suomipop. Det är J. Karjalainen, Juice Leskinen, ganska mycket 90-tal, just kanske för att Maja Vilkuma själv har levt sin ungdom och det mest liksom den sökande perioden under 90-talet. Där är också Oasis och U2, Guns N' Roses och sånt här.
Men vilket år utspelar det sig?
Typ 2013, just när den har kommit ut. Att den är liksom samtida.
Så de lyssnar på sin ungdomsmusik?
Ja.
När det finns så här många olika personer så kommenterade de varandra också?
Ja, de kommenterar i och med att vissa av dem då träffas och vissa knullar och liksom och vissa försöker peppa och pippa upp sitt liv liksom med de andra. Men de är också bara sådana verktyg för att det är någonting som är liksom ja. Och sen tycker jag att bara det där tilltalet, det påminner liksom lite om vet du det där sån där 90-tals finsk tv-serie där man säger lite för många gånger vittu och perkele.
Ja.
Och det är ganska så där att man skriker lite hårt till däremellan och sen är det så där att lite sån estetik och jag vet inte att de skrattar åt det eller med det. Men sen blir det ändå så här mycket väsen för ingenting. Att när jag har läst den så blir jag inte med så mycket i handen ändå.
Ja, jag vill nog ändå läsa den där.
Jo, och alltså jag sågar inte den här. Och jag läste den som sagt gärna. Och kanske det som jag mest läste och jag blev alltså fascinerad av hennes språk. Jag läser ju finska ganska ofta nu för tiden. Och finskan blir hela tiden bättre. Jag blir också liksom bättre på att ta till mig de finska målande beskrivningarna av vissa ord och så. Och jag måste säga att hon är super duktig på det. Även om hon då kastar in versaler och liksom kursiverad text här och där. Och sen sådana här underliga fonter som hon har hittat under Words. Liksom, vad heter det, den där paletten med olika fonter och så. Men det som jag gillar faktiskt, som hon var riktigt bra på att beskriva, det var det här moderskapet i det här postmoderna samhället där då kvinnans roll och mammans roll har blivit mer jämställd. Men den där tristessen också i att åh, nu är de små och nu ska man njuta och oj vad jag älskar dem. Och samtidigt så vill man bara att snälla låt den här tiden gå snabbare. Jag står inte ut med de här ungarna och egentligen bryr jag inte mig just nu för tillfället. Men nu borde jag ju älska och vara lycklig för snart är det förbi och så vidare. Och sen bara det fenomenet beskriver hon super bra i den här boken.
Känner man igen Vilkuma från hennes musik i den här texten?
Nå ja, kanske nog lite just på grund av att där är just den där. Alltså det är någonting när man lyssnar på suomi-pop, vet du, Finlands rock-pop-scen. Hon förmedlar den liksom i det där språket på något sätt där. Man hör hela tiden levande livings medan man liksom läser den här boken.
Nu är det ju jättehärligt alltså att läsa någonting som är hon som hör till vår. Jag tillbringar så mycket tid på Manhattan och jag har varit så mycket i Stockholm och överallt, men hemskt lite i Helsingfors.
Mm.
Och här, så det är ju med de referenser som vi har vuxit upp med, det är ju hemskt roligt att kunna bara sådär genast ta till sig allt och förstå alla de här koderna och vad det betyder.
Mm.
Men jag tror att man blir kanske lite mer kritisk också.
För ja, det är det.
För att annars så är det där, oj men det här är ju lite spännande, oj, nu är det ju liksom mer spännande att vara i Brasiliens regnskogar och så spelas denna musik och man tycker bara att det är så wow.
Ja, och man köper ju lättare såna grejer för man säger, men kanske det är så i Brasilien. Men sen här så blir det lite sådär att, nej men hej, kom igen liksom, att aha.
Om det är här så vet man, nej men sådär skulle ni inte ha sagt. Att, nej men sådär brukar man ju inte göra.
Mm.
Att vi vet så väl de här tillfällena och det måste, att det ska vara autentiskt blir så jätteviktigt för att vi vet allt.
Ja, men autentiskt i sig, det är ju inte. Är det det man söker när man läser böcker? Så borde det ju inte vara.
Det beror ju på hur den här böcker man läser. Men för mig, det måste kännas ändå äkta på något sätt. Förutom om jag läser en om någon som har tappat minne. Men så måste det vara äkta och riktigt. Så det var alltså Maija Vilkuma, Nainen Katolla. Och före det så pratade vi om Ulla Donner och Splen.
Ish.
Och vad vi pratar om nästa vecka, det vet ingen. Det kan vara vad som helst.
Ja, och det finns så mycket att läsa. Så att jag ser fram emot det.
Förmodligen blir det något bra. Ni får gärna höra av er också. Till oss.
Ja, skriv till Anne. Jag läser hennes mejl.
Det är sant.
Vi har du får skicka vidare befordra till mig.
anne.hietanen@yle.fi. Och vi är tillbaka nästa vecka. Tack för att ni var med oss. Hietanen och Kela säger hej då. Och vår producent Kia säger hej då.
Ja, ha det bra.
Ha det bra.
Hej då.
Inte vet jag om Kia säger hejdå. Vår producent heter Kia Svetihin, det var det jag skulle säga. Hejdå!